Och idag så är det Johannes 11, 25 och 26 som var dagens bibelord. Och där står det: då sa Jesus till henne: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Vi ska sjunga psalm 198. Men innan vi sjunger den så ska jag läsa en mening ur första versen och hela tredje versen. De här verserna har ju Lena valt. Men jag kände när jag läste den här versen att ja, men det är ju precis samma sak det handlar om. Så i första versen i 198 så står det lite mot slutet: därför, så länge världen står, det efter vinter kommer vår, också i andens rike. Och så tredje versen: snart alla ängar står i skrud och skogen kläder sig som brud, när livets krafter blomma. Så kommer vår i Jesu namn, i folkens liv, i kyrkans famn, till alla själars fromma. Jag blir ju lite sådär nyfiken ibland, ganska ofta, och slog upp fromma i Wikipedia, för jag har ju min tanke vad fromma är. Och då skriver Wikipedia: det är ju ingen självklar sanning, Wikipedia, vill jag bara säga. Det kan ju vem som helst gå in och ändra i, men jag tyckte att det här var bra. Livshållning präglad av religiositet och religiösa dygder, så som ödmjukhet och stillsamhet. Sen kommer det bästa, tycker jag: ett innerligt personligt förhållande till Gud eller sin gudsupplevelse. Jag hoppas att vi ska få uppleva vår i våra liv. Den här livskraften och livslusten kanske. Men framförallt en tillit för vad Gud gör för mig och för dig. Den här känslan och regelbundenheten att faktiskt Gud och Jesus föder oss på nytt. Jag tycker det är ganska fascinerande med min gräslök på balkongen. Den såg väldigt död ut och var nog väldigt död. Men så började den spira. Och jag tror ju inte att min gräslök på balkongen kämpar så jättemycket själv för att nu ska jag börja leva igen. Den får ju ljus, den får värme, den får vatten av regnet och den får lite hjälp av mig att jag flyttar den till bra platser. Men det den gör, det är att den håller ut. Och någonstans tror jag ju ändå, jag vet ju inte om växter tänker, men någonstans kanske den ändå hoppas, den har ju varit med några år, att det finns en regelbundenhet att ja, men livet kommer tillbaka. Och så kan det ju vara i våra liv, ibland kan det vara jättesvart. Men hoppet finns ju där. Ja, men någon gång kommer livet igen. Och då är det ljuvligt en dag som påskdagen, när Jesus verkligen manifesterar att det är uppståndelse, det är liv på nytt. Och så tänker jag då omsorgen jag flyttar runt på min planta av gräslök på balkongen. Det är ingen stor yta. Men att vi får vara de här som flyttar runt på varandra. Att vi får ge varandra bästa möjliga växtplats, var och en, till varandra. Vi behöver varandras vattning. Och jag tror att det är det som församling är också. Att vi får vara med och vattna, flytta på varandra till det bästa stället.
Han är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Tänk vad fantastiskt stort att få tänka över det. Och vi ska läsa en hel del Guds ord om uppståndelsen och vikten av uppståndelsen. Och vad uppståndelsen betyder för oss idag. Den oändliga kärlek som Gud har handlat med i Kristus. Så har ni inte biblar och vill hänga med, så kan vi väl ta fram dem. För det kommer bli en hel del bibelord. Och vi läser själva uppståndelseberättelsen denna gången från Johannes evangelium kapitel 20 och verserna 1-18. Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen var borttagen från den. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, så kallade ju sig Johannes flera gånger i sitt evangelium, och sade till dem: "De har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var du har lagt honom." Då begav sig Petrus och den andra lärjungen ut till graven. De sprang båda på samma gång, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax därefter kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg linnebindlarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan för sig, hopvikt på en särskild plats. Sedan gick också den andra lärjungen in, och han som hade kommit först till graven, och han såg och trodde. Förut hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Därefter vände lärjungarna tillbaka hem. Maria stod utanför graven och grät, och medan hon grät lutade hon sig in i graven. Hon fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, den ene vid huvudets plats och den andra vid fötternas. Och de sade till henne: "Kvinna, varför gråter du?" Hon svarade: "De har tagit bort min Herre, och jag vet inte var de har lagt honom." När hon hade sagt detta vände hon sig om och fick se Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus sade till henne: "Kvinna, varför gråter du? Vem söker du?" Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sade till honom: "Herre, om det är du som har fört bort honom, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom." Jesus sade till henne: "Maria." Då vände hon sig om och sade till honom på hebreiska: "Rabuni", det betyder lärare. Jesus sade till henne: "Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min fader och er fader, till min Gud och er Gud." Maria från Magdala gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Tack, tack Herre för denna oändliga kärlek du visar till oss, Herre. Vi ber dig att den här stunden att vi ska kunna få lite mer ljus om din oändliga kärlek, din oändliga nåd. Och hur oerhört stort det är att du, Fader, uppväckte din son från de döda. Amen. När man läser de olika evangelierna så ser man att det finns lite olika beskrivningar av vad som hände här. Och det är någonting som i några tillfällen har haft diskussioner med folk om, att det är det inte så att Bibeln inte är trovärdig eftersom det finns lite olika varianter. Men snarare är det så att sådana som kan vittnespsykologi vet att det är väldigt trovärdigt att man återger lite annorlunda. Och det är underbart att se Johannes beskrivning här just om hur Jesus säger till Maria, de där orden Maria, och då ser hon att det är Herren. Bibeln lyfter ju fram kvinnorna på ett alldeles särskilt stort sätt, och särskilt för den tiden. Och när det var som mest kritiskt för Jesus och faktiskt männen mera lämnade honom, så fanns kvinnorna kvar. Både vid hans olika stationer på väg till korsfästelsen och också här vid graven, så ser vi också hur kvinnorna finns med. Och det finns någonting hos kvinnor som är särskilt trofast mot Gud. Jag tycker man kan läsa in det här. Men hur kom det sig då att Jesus blev korsfäst? I Gamla testamentet så fanns det ju väldigt mycket profetier om Herrens lidande tjänare. Till exempel Jesaja 53, ett sånt ställe. Saltaren 22, ett sånt ställe. Och David har skrivit många psalmer som har beskrivit en man i väldigt stora lidanden som samtidigt uttalar väldigt mycket hopp och ljus. Och ändå så missade den samtida judiska befolkningen att det var Messias som kom. Och varför missade människorna det? Utan att gå in på detaljer här, så tror jag det är så att vi i vår vishet, så som Bibeln egentligen säger att vi har försökt hämta från kunskapens träd, så älskar människan makt. Egentligen älskar vi Guds egenskaper, men vill helst inte böja oss ut under Gud. Och de flesta sökte en Messias som kom med jordisk makt. Och gärna en Messias som man själv hade fått kontroll över. När Jesus gjorde brödundret, ni minns i Johannes, så står det ju att folket ville komma och med våld göra honom till konung. Det kan man tänka sig. Men en herre som kom på det här sättet, det hade man väldigt svårt att förstå. Och om vi går till första Korintierbrevet 2 och från vers 1 där och de 10 första verserna, så står där lite grann just om Guds vishet. För den är väldigt annorlunda än världens vishet. Första Korintierbrevet 2 och från vers 1 till 10. När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi emellertid bland det fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Så där står ju rakt på sak att Den här visheten hade ingen av den här världens härskare då förstått, för då hade de inte korsfäst härlighetens herre. Och här kommer nu Jesus i Guds vishet att utge sig på ett sådant sätt som världens vishet inte kan identifiera. Men vi får insikt i Guds vishet. Tänk vad underbart. Vi ska slå upp också det jättekända stället i Johannes 3:16 som ibland kallas för Lilla Bibeln och liknande. De flesta av er kan säkert det utan till. Men så läser vi verkligen för att se vad det står där. Varför utgav Gud sin son? Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och så går vi också till Romarbrevet kapitel 5. Och verserna 6-8. Jag är så glad att jag kan slå i Bibeln här nu, för att jag har skaffat sådana här progressiva glasögon. Det tar lite tid att lära sig att flytta blicken, men vad skönt det är, för förut har det alltid varit liksom. Ja, det är gott med sånt. Romarbrevet 5, vers 6-8. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställen när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hedlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Så Guds vishet är helt motsatt vår vishet. Människor vill ta makten, människor vill ta plats, människor vill bli stora. Och Gud i sin vishet låter sin son födas som en enkel människa som utger sig för oss i oändlig kärlek. Och jag tänker på, ibland så står det i tidningarna eller man hör liksom dagens lättkränkta ungdomar, har man hört talas om. Så tänker jag ibland på det. Men hur fungerar du, Jesus? Du älskade oss medan vi fortfarande var syndare. Och när hela liksom, ja, hela världen vände sig mot dig. Och så få förstod vad korsfästelsen innebar. Så ger Jesus sitt liv och ber för dem som plågar honom och utlämnar honom. Det är en sån vishet som är så stor så att vi får verkligen be Gud att förstå det här, för det kommer också hjälpa oss att förstå Guds enorma handlande som så ofta är så mycket mer nådefull än vad vi någonsin kan förstå. Gud söker ju upp en fallen mänsklighet driven av sin kärlek. Vi ska se på den vishet som präglade Jesus själv. Och vi slår upp den i Filipperbrevet kapitel 2. Och vers 5-11. Filipperbrevet 2 och verserna 5-11. Då ska vi se på Jesu sinnelag. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron till Gud såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Så där ser vi hur Gud i sin vishet handlar precis tvärtom. Jesus avstår från sin gudoms härlighet och blir en enkel människa. Och är trogen sin fader ända in till döden på korset. En sån otroligt dyrbar frälsning. Vikten av att Jesus har uppstått, det är ju något som vi gör mycket väl i att förstå. Och den kan vi läsa i första Korinthierbrevet kapitel 15. Så står det väldigt tydligt av hur viktigt det är att Jesus verkligen har uppstått. Vi börjar från första versen och så läser vi en bra bit ända till vers, ska vi se här nu, 21. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er och som ni tog emot och stod fasta i och genom vilket ni blev frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna, att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever medan några är avsomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som är såsom ett ofullgånget foster. Ty jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. Vare sig det gäller mig eller de andra, så förkunnar vi detta, och det är detta ni har kommit till tro på. Vi stannar lite där och konstaterar hur viktigt det är för Paulus att konstatera att det här är förkunnelsen som vi tror på, huvudstyckena i detta. Och så betonar han också hur han själv känner sig fullständigt ovärdig. Och detta på grund av att han tycker att han säkert syndat mer än de flesta. Och det är gott att få kännas vid det ibland och konstatera att jag kanske är den största av syndare. Men då blir också nåden ännu mycket större mot mig. Och då kan vi också ge utrymme för den tacksamheten i våra liv så att Gud kan göra någonting ännu större med oss än vad han gjort utan att vi hade gjort de här synderna och misstagen. Och så går han vidare där. Om det nu predikas att Kristus uppstått från de döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och är tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat mot Gud att han uppväckte Kristus som han inte har uppväckt, om det verkligen är så att döda inte uppstår. Ty om de döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då har också det som insomnat i Kristus gått förlorade. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus och han inte har uppstått, då är vi det mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Så att Kristi uppståndelse är grunden för vår tro. Det är den som ger oss hoppet för allt det oerhörda arv som Gud har gett oss. Att vi själva en dag kommer uppstå till nytt liv. Ibland tänker jag så där för varje dag som går. Tack för att jag kommer ytterligare en dag närmare den dag då jag får se dig som du är här. Det är så stort. Vi ska läsa några ord om vad som hände. Man undrar ibland i berättelsen Johannes där Jesus säger till Maria att rör mig inte, för jag har ännu inte farit upp till min fader. Vi kanske får några ledtrådar i Hebreerbrevet 9 och verserna 11-12 börjar vi med. Hur oerhört dyrbar den försoning är som Jesus vann för oss. Hebreerbrevets författare har ju lagt ut bra mycket text om överste prästerna i Gamla testamentet och talar då om att Jesus är den fullkomliga överste prästen. Och vi läser först Hebreerbrevet 9, verserna 11-12. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Detta måste ju vara en av universums mäktigaste händelser när Jesus kommer inför faderns tron och offrar, frambär och offrar sitt eget blod till en evig återlösning. Så oerhört stort det här är. Och verserna 24-28 så läser vi fortsättningen där. Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Inte heller gick han in för att offra sig många gånger, så som överste prästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger allt sedan världens grund blev lagd. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blir Kristus offrad en gång för att bära många synder. Och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. Min uppfattning är den att om vi förstod vikten av det här, att Gud verkligen med ett enda offer som Jesus frambar för alltid har försonat oss med sig själva, så skulle vi ha mycket mindre tvivel om att duger jag inför Gud, kan han verkligen förlåta mig? För då blir det så stort för oss, och vi ska läsa vidare lite grann. Vad innebär det här uppstånden för oss? Hur påverkar den våran situation? Och då går vi till Romarbrevet 5. Bibelappar är jättehärligt, men det är väldigt härligt att höra prasslet också. Bibelbladen, Romarbrevet 5, och där läser vi verserna 1 och sen faktiskt håller vi på ända fram till vers 11, men vi stannar vid några stationer här. Vi börjar med själva den första versen Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Alltså det första är att vi har förklarats rättfärdiga inför Gud. Tänk vad oerhört stort. Vi är alltså inför Gud, har vi full tillträde till hans nåd. Och vi har frid med Gud. Det kan jag ju inte säga att det känns så jämnt. Och det är så gott att påminna sig om det. Att vi har frid med Gud genom det som Jesus gjort för oss. Och vers 2, där står det ju att genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar om hoppet, i hoppet om Guds härlighet. Så det andra vi har, det är ju att vi har ständig tillträde till Guds nåd. Och fortsättningen där då, 3-5, men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte, till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Så att mitt i vardagens och livets glädjeämnen och lidanden så kan vi jubla och lita på att Gud gör någonting alldeles oerhört värdefullt i detta. Lidandet ger tålamod och tålamoden fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte. Tänk vad stort. Och verserna 6-11, lite repetition där, några verser. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställen när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en helig människa. Kanske vågar någon dö, gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Så allt detta har Gud berett för oss. Och det är så skönt att veta att oavsett vad som händer här med miljöbitar eller allt som ligger framför oss i form av svårigheter som kan komma på. Vi vet att Jesus pratar om att den sista tiden innan han kommer blir full av svårigheter. Så säger han ju samtidigt att när allt detta sker så res upp era huvuden för er. Förlossningen är nära. Så att där finns väldigt mycket hopp och tröst att hämta för oss. Det är så oerhört stort. Vi ska avsluta genom att läsa i Romarbrevet 8. Bara ett par kapitel bort. Om en underbar lovsång som bara kan ha blivit möjlig genom det offer som Jesus gjorde genom hans död och uppståndelse. Romarbrevet 8, verserna 31-39. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, För din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter höjd i djupet, varken makter höjd eller djup eller något annat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Så tackar vi er för den här enorma försoningen som vi får påminna oss om idag, som är den uppståndelsedag som vi firar varje år. Herre, vi ber dig att du ger oss ännu mer av insikt i hur dyrbart ditt lidande var, hur fullkomlig din försoning är och hur fullkomligt säkra vi kan vara att vad som än kommer på så bär du oss genom allt. Tackar dig för det hopp du har gett oss som sträcker oss in i evigheten och ser fram emot det rike som kommer. Du som är uppståndelsen själv, tack för att vi ska få uppstå med dig en dag och se dig som du är. Amen.
Lyssna till sången från Golgata. Hammarslagen ekar än idag. En sång om befrielse, sång om triumf. Min skuld är utplånad, ondskan avväpnad. Spikarna bultades genom hans kropp. Hans plågades när korset restes upp. Jag är förlåten, jag är förlåten, jag är förlåten, jag kan gå fri. Jag är förlåten, jag är förlåten, jag är förlåten, jag kan gå fri, jag kan gå fri. Jesus slet av dödens bojor och band. Samma kraft är verksam idag. En kraft till befrielse, kraft till triumf. Tillsammans med Jesus har jag fått nytt liv. Jag är förlåten, jag är förlåten, jag är förlåten, jag kan gå fri. Jag är förlåten, jag är förlåten. Herre, för att vi är fria. Tack för att vi är förlåtna. Tack för att du tog all synd på dig. Tack för att vi är dina av nåd. Endast av nåd får vi komma. Endast din nåd ger oss liv. Ej genom nåd vi kan göra. Endast din nåd ger oss liv. In i din närhet du kallar, drar oss till dig.
Free.